För er som inte var med igår och undrar vem jag är, så ska jag ge en kort introduktion. Heter Mattias Nordström, är en av pastorerna på Livets Ord och jobbar med unga vuxna och studenter, unga familjer där. Jag jobbade länge också som ungdomspastor tidigare. Jag har hållit på med många sådana här ungdomskonferenser, så jag vet vilket fantastiskt jobb som Kristoffer och Amy och med team gör. Ska vi ge dem en stor applåd, tycker jag. Vilka människor. Tack er, Mårten, att jag får komma hit. Ja, så glad att vara här. Jag har min hustru här också med mig, Rut, som ska predika imorgon, och mina barn med. Det blir en vass predikan imorgon, det vet jag. Huka dig. Nej då, kom förberedd imorgon. Det blir något riktigt bra där. Men den här kvällen är jag så glad att få tala till om ett ämne som ligger mig så varmt om hjärtat, som jag vill dela med dig om. Någonting som vi bygger hela våra kristna liv på. Jag måste, får jag ta fram det där korset nu, eller Kristoffer, okej? Igår var jag så sugen på att ta fram det, men så vågade jag inte. Jag tänkte, jag kan inte ta fram attiraljerna som finns här i kyrkan. Men nu tar jag fram det, för du gjorde det i morse. Så jag tar fram det här nu. Jag är så tacksam. Men nu, jag ska inte riva något. Jag är så glad för att ni hade ett kors här. Vet du vad? När människor säger att vi inte får bära kors, bär korset. När människor säger att vi ska ta bort kors från våra byggnader, sätt upp ett större kors. Eller hur? När människor säger, men ni får inte prata om korset, då ska vi prata ännu mer om korset. Därför att det här bygger ju hela vår kristna tro på. Utan det här så är vi ingenting. Men med det här, allting. Eller hur? Och därför är jag så tacksam för de här sakerna. När människor säger, ja men kors, vad ska vi ha ett kors för? Ja men det påminner ju oss om vår frälsare. Jesus Kristus och vad han har gjort. Jag är så tacksam för korset. Jag är ingenting utan detta. Amen. Och jag tror att det är bra för oss kristna i den här tiden, där man pratar om sekularisering, du vet det, av kristna, allt detta. Ja men låt oss påkristna igen då. Fram med de här sakerna igen. Låt oss tala om Jesus ännu mer. Ja men är det mörkt, ja då lyser ju den där lampan eller lilla ljuset upp ännu mer. Låt oss lyfta fram det vi har. Vi har inget att skämmas för. Vi är kallade från mörker in i hans rike av vad då? Av ljus. Amen. Det riket vill lysa i den här världen som är just nu. Och du som kristen är i det riket. Du kallar in i detta rike av ljus. Det är det i alla fall första Petrus 2:9 säger. Vi kallade från mörkret in i hans rike av ljus. Och så är jag så tacksam för när man tänker på korset, vad Gud har gjort här genom hans son Jesus Kristus, så är det ju så att det är ju ingenting vi skulle klarat av att göra på något sätt, att dö för en mänsklighet. Det är ju omöjligt. Det är ju bara Gud som klarar av att göra detta. Men tänk att vi då, vi som är människor, vi får möjlighet att få del av detta liv som han ger oss. Och vilka är det som får del av detta liv som Jesus gör för oss då? Jo, det säger Jesus, de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket, säger han i bergspredikan. Fattiga anden, vad innebär det? Jo, den som säger, du, jag har inte det som behövs. Hallå? Tänk om det var så att du skulle ha 10 miljoner på banken och du skulle ha liksom toppbetyg i allting, det kanske är någon som har det här just nu. Och du skulle ha gjort något ouppnåeligt. Det är bara ni som klarar av att få tag i frälsningen. Tänk om det skulle vara så att det är bara ni som är 2 meter långa här. Ja, då vet jag att det är Jonathan Sunnard. Han är 2 meter lång. Vad skönt för dig. Det är för dig. Men vi andra, 1,80, det är kört. Jag börjar sjunka också. Jag krymper. Jag märker efter 40 känns som jag börjar krympa. Man krymper här och växer här. Liksom. Det handlar inte om det. Utan den som är fattig och säger, herre, herre, jag behöver dig. Jag klarar inte det här själv. Vilket budskap det är. Jesus säger, här är jag. Här är jag, det jag har gjort för dig är nog för dig. Vill du ha detta? Och när vi säger, ja, jag behöver dig, herre. Så får vi dela detta underbara. Men den här kvällen så vill jag tala om ett bibelord som förklarar lite. För när man talar om det här Guds rike, så vill man veta, vad är detta Guds rike? Vi ber ju att Guds rike ska komma, hans vilja ska ske, eller hur? Eller? Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, fader vår. Ni känner igen det? Är jag bland kristna? Bra. Och låt oss ta det bibelordet och vi kan få upp det på. Och nu har jag återigen, det är svenska då, men du får läsa i din norska bibel. Där tar det bibelordet, precis. Det här är i Romarbrevet kapitel 14 och vers 17. Så skriver Paulus till romarna. Och nu måste ju du tänka så här att Men Paulus skriver ett brev till romarna. Det finns alltså en församling i Rom. Man vet inte om han har startat eller inte, troligtvis inte. Men det finns kristna i Rom. Och det här är precis, jag menar, Jesus Kristus är ju död och uppstånden, uppstigen till himlen, och lärjungarna ute och missionerar, och Paulus finns där ute nu på sina missionsresor, och det finns kristna redan i Rom. Och så skriver han till dem, och han skriver något speciellt, för de gör precis det som vi kristna brukar göra. Redan här i början ser man det, man börjar argumentera om vad är rätt att göra och inte göra, de yttre sakerna. Ska vi äta de här sakerna, får vi göra de här sakerna, vad är rätt, vad är fel? Har du tänkt så någon gång? Ja. Och så Paulus, han liksom försöker hjälpa dem här på traven, de här nykristna människorna som inte vet så mycket. Han säger, du, det här är olika saker. Hitta ett rätt sätt att göra det på så att du inte blir till skada för någon av dina bröder eller systrar. Så att de tar, utan, men kom ihåg, säger han, att hans rike består inte i mat eller dryck, utan i rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Vilka underbara ord! Rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Visst är det bra ord Guds rike består av? Tre viktiga saker, grundstenar som Guds rike består av, som du kan vila på. Det är ett fundament att tacka Gud för. Allt på grund av det här så har vi en möjlighet att komma in i hans rike av ljus. Amen. Så låt oss titta på den första punkten som är såklart om rättfärdighet. Det är ju tre ord där. Rättfärdighet, friden och glädjen i helig ande. Låt oss tala om rättfärdighet ikväll. Vi har ju hört så mycket bra saker i morse. Jag tyckte det var en fantastisk predikan av Kristoffer här också. Om att få lämna saker vid korset. Och detta om att vi, vad Gud har gjort för oss. Rättfärdigheten är ett sånt där begrepp som vi inte alltid, vi kanske funderar på exakt vad det betyder. Men grundläggande, det viktigaste att förstå, det är att det Gud har gjort för oss, det är att han kommer med sin renhet och tar vår orenhet på detta kors och byter ut den och ger av sin renhet till oss. Han tar av det han har och ger det till dig, och du får byta ut smutsen, så att säga. Vilket byte! Att ta all skräp du och jag har, all synd vi kan komma på, alla misslyckanden, allt dynga som finns där inne, och säga, varsågod. Och så säger han, ja, det där vill jag ha. Och så ska du få av mig detta, säger han, min rättfärdighet. Hans renhet. Ett av de bästa bibelorden som finns i Bibeln, tycker jag, det är Johannes 1:12. Där det står att alla som tog emot honom och som tror på hans namn, Jesus Kristus, gav han rätten att få bli Guds barn. Det är en sån där bibelvers du borde stryka under i din bibel, om du inte har gjort det. Och har du en smartphone, då tar du fram det bibelordet nu, och så tar du en nyckel och så bara ristar du in det på skärmen under. Bara så, det här ska jag aldrig glömma någonsin. Det är sånt ord. Vet du vad? När du tog emot Jesus Kristus gav han dig rätten, Fadern i himlen, att bli ett Guds barn. Rättfärdighetstanken är inte bara att nu är någonting utbytt och klart. Det är en relation. Korset för dig in i gemenskapen med Gud. Amen. Du vilar på någonting tryggt. Barnaskapet finns där. Ingenting kan ta dig ifrån dig. Det grekiska ordet, om man tittar på grundtexten, det här som gav rätten, det betyder exousia. Man kan säga det som en slags myndighetsstämpel. Gud bara bang, smackar ner en stämpel och säger, du är min. Och ingen kan ta det ifrån mig. Du är min. Och ingen kan ta det ifrån mig. Ja, men jag tvivlar på om jag älskar dig, Gud. Allt detta korset påminner dig om Guds kärlek. Korset påminner dig om att du är älskad. Korset påminner dig om att priset är betalt. Guds rike består i rättfärdighet. Hans rättfärdighet är given till dig. Det står så här också i Romarbrevet kapitel 5, det som finns. Vi kan ta nästa bild. Du behöver inte läsa där på, det finns en text där, men jag läser det för dig. Romarbrevet kapitel 5, för det står så litet här. Paulus säger till romarna, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, för det är så vi tar emot rättfärdigheten, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd vi nu står i. Nåden. Du står i nåden om du tror på Jesus Kristus. Du står i nåd. Kan du fatta att stå i den som bara öser över någonting av nåd? En ny chans, ständigt en ny möjlighet. Ständigt en ny chans, ständigt en ny nåd över ditt liv. Idag är en dag, Imorgon kommer en ny morgon, en ny dag och en ny nåd för dig. Du står i den här nåden. Jag tycker det är så härligt, eller hur? Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Du är på väg till himmelen. Det här ger oss en väg uppåt också. En framtid. Jag blir så tacksam när jag ser de här sakerna. Men så säger han, men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Och då ser vi att det finns en balans i det kristna livet. Vi har jublet och glädjen, vi tillhör honom. Men mitt i det svåra så jublar vi också. Det finns svårigheter vi går igenom. Men han är med där också. Vi har ett hopp. Tålamodet ger fasthet och fasthet hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Och så kommer det här fantastiska. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe. Det är för dig och mig. När tiden var inne. Knappast ville någon dö för en hederlig människa. Om du tittar på den som är bredvid dig just nu, eller bakom dig eller framför dig. Fundera 2 minuter, nej, 10 sekunder. Vill du dö för den som är bredvid dig? Vi är kristna. Jo då. Herre, hjälp oss. Men han valde att dö för dig och mig. Och inte bara för dig och mig, utan hela mänskligheten. Medan vi ännu var fiender, syndare, så gör han detta. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi inte då genom honom bli frälsta från vredesdomen? Vi står i nåden, rättfärdiga, som Guds barn på grund av korset. Det håller. Alla riken du har sett, läst om historien, de har kommit och gått. Alla riken som kommer komma framåt också i den här världen, de kommer och går precis. Det spelar ingen roll vem som är president i det ena landet eller andra landet. Vem som styr här eller där. Det finns ett rike som inte kan skaka. Amen. Frågan är du med i det riket? Det är en bra fråga att ställa sig. Amen. För det här är det som håller. Och jag tror att det är viktigt att vi som kristna förstår det. Att om vi står här, då kan vi vara trygga i vad vi än möter. Guds rike består i rättfärdighet. Och vi har fått den. Inte för att vi var så duktiga själva. Inte för att du kunde lyfta dig själv i håret. Har du försökt göra det en gång? Skärp det, säger någon. Man försöker med alla medel. Men det går inte alltid att skärpa till sig själv. Eller rätt sagt, det går aldrig. Vi behöver honom. Amen. Jag är så tacksam för korset. Därför att varje gång som du blir känner dig fördömd, när du och jag gör något fel, så kan vi antingen välja att springa därifrån eller alltid gå dit och säga, Jesus, förlåt mig. Och det finns en nåd som strömmar till oss. Du är gjord för att leva ditt liv kring det här. Jorden snurrar runt solen och inte tvärtom, eller hur? Så är du gjord med ditt liv att snurra kring korset. Att vara nära Jesus Kristus. Vad strömmar ut av hans nåd över oss. Och det är det han vill ge till den här världen också. Jag mötte en gång på stan för ett par år sedan. Vi har de här, när vi är ute i Uppsala, man går ut på, det är såna här kulturkvällar av olika slag. Det var alltid ute nattvandrare. Och jag var ute och nattvandrade med en av våra pastorer som heter Janne Blom, som ni säkert känner en del av, känner igen honom. Och vi stod och samtalade med lite folk. Och helt plötsligt dyker det fram 2 stycken killar. De såg att vi var från kyrkan. Det är helt omöjligt att missa. Vi har stora gula jackor, det står Livets ord på. Så alla förstår att ja, det är nya, så att säga. Och då kommer fram en kille och han var drucken lite grann, kan jag förstå. Det är helt okej att komma fram och prata med oss och lite drucken. Så, men han ville provocera mig lite grann också. För den här killen, han såg att vi var, han förstod ju, menar, det är uppenbart vilka vi var. Och sen pratade med oss och förstod att vi var kristna. Och så drar han fram sitt kors. Men han har ju korset inte så som du och jag bär det. Utan han har ju korset, ja du förstår, upp och ner. Och på något sätt så vill han visa att du vet det vad, så han försökte förklara att han liksom tillbar den andra delen. Han försökte visa mig, så höll han fram det här korset och sa, det var som han ville att jag skulle bli rädd. Så han drog fram det här korset och det var upp och nervänt. Jag tänkte, vad gör jag nu liksom, för att inte förnärma honom också? Så jag tänkte, men jag tog korset så, och så vände jag på det. Ah, så här, det är ett kors, jag förstår. Ja, men det är bra. Så lärde jag det igen. Ah, nej, så Men du vet vad, det spelar ingen roll vad de försöker göra med vår symbol. Kristus har segrat. Detta är vår segersymbol. Du kan försöka håna det, du kan försöka förneka det, men det är en symbol för den enda sanna segern. Amen. Och på grund av det har vi fått rättfärdighet. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Kan jag få ett amen på det? Amen. Den andra punkten som vi talar om är friden. Frid, vi har frid med Gud genom Jesus Kristus. Vi som hade allt det skräpet har fått frid på grund av korset. Frid med honom, den store skaparen. Finns det någonting skönare? Jag pratade med Emma idag, vi satt och pratade. Hur känns det när man säger förlåt till varandra? Ja, men det blir som en skön känsla, sa hon. Hur många känner av, har du varit i en konflikt någon gång? Och så reder den där konflikten ut sig. Visst är det en skön känsla efteråt? Det är fruktansvärt jobbigt att vara i konflikt. Men vet du vad? Den värsta konflikten vi kan vara i, det är med Gud. Den som leder oss bort från någonting. Men Gud har tagit initiativet. Det är han som tog initiativet och säger, du kom. Kom till mig. Låt mig ta bort det som skiljer oss från dig och mig. Han skapar frid mellan oss genom sonen Jesus Kristus. Och frid är någonting så underbart. Och frid är ju inte någonting som man tittar på den här billiga valen. Frid är ju inte det här att allting alltid är perfekt. Vi har ju en förmåga att tänka att frid, då ser vi ett stilla vatten någonstans här uppe på fjället. Vi åker upp och tänker, man hör inte en människa. Finns inte en själ någonstans. Och så lägger du ut din fluga. Hur många flugfiskar här inne? Ja, en, två. Du förstår vad jag menar. Okej. Vad du än gör nu då, som du tycker är fridfullt. Men vet du, frid är ju ofta, jag menar, hur ofta är livet så att det är alldeles knäppt tyst runt omkring dig? Då får du åka upp på fjäll och bo där själv någonstans. Men livet är ju inte så. Men frid är ju att känna att det är lugn här inne trots stormen på utsidan. Och det är det friden består i som Gud ger till oss. Att det finns en kraft på insidan som säger, du, det kommer ordna sig. Det kommer gå bra. Johannes 14:27 säger, det här är Jesu ord till lärjungarna, inte när det var som perfekt, inte när det var som bäst. Lärjungarna har precis fått reda på att Jesus han ska lämna dem. De sitter under sista måltiden, eller det som senare vi talar om nattvarden, innan Getsemane och korset. De har inget facit i handen. Då talar Jesus till dem, till lärjungarna. Mitt i det mörka, jobbiga, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger. Inte ger en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Är det någonting som finns när oro kommer? Det är att modlösheten kommer också. Man blir rädd. Man klarar inte av att tänka klart. Men Gud säger, mitt rike består av rättfärdighet. Frid. Frid ger jag till dig. Oavsett vad du står i just nu, så är det din arvedel. Du som är kallad in i Guds rike, så finns friden för dig och mig. Ett av de vackraste orden i saligprisningarna som Jesus säger är att saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Det är alltså något gudomligt karaktärsdrag att skapa frid. När du sträcker ut handen till någon som du behöver säga förlåt till eller söka försoning med. Kanske de har gjort fel mot dig, men du ändå väljer att sträcka fram handen och säga, men de borde komma till mig. Men du är den första att sträcka fram handen och säga, du, vet du vad? Förlåt mig. Du skapar frid. Du skapar det Gud vill att du ska göra. Tror du att den här världen skulle behöva mer kristna som skapar frid? Om du svarar nej på den frågan, så då kan vi prata vid efteråt. Men grundläggande tror jag att du fattar vad jag är ute efter. Men det börjar med att vi skapar frid i våra närmaste relationer. Vem umgås du med? Din familj? Dina vänner? Här i församlingen där du är? I den skola du är på? Ditt arbete du är? Låt oss vara fridstiftare. Låt oss sprida detta rike. Låt oss berätta om korset. Vad var människa kan få. Låt oss sprida friden. Amen. Amen. Vi behöver kristna som säger, du, Låt oss skapa frid. Johannes, en mycket märklig sak som hände mig för väldigt, väldigt länge sedan. Jag jobbade på en plats som var, där man jobbade själv i en butik. Och jag var helt ensam den här gången, det är länge sedan nu. Och så kom det in en kvinna som sprang in. Och jag kunde inte se vem hon var på det sättet. Jag bara hejade på henne och gick vidare runt och tittade på alla saker. Och så helt plötsligt kommer de fram och frågar och ber om hjälp. Och så tittar man, så kunde man se, men det är något som inte stämmer med henne. Och så upptäcker jag att hon har ju sminkat sig väldigt hårt i ansiktet. Och så upptäcker jag att bakom det här sminket så ser man ett blåslaget ansikte. Och man tänker, vad gör vi nu? Och jag försökte hjälpa henne, expediera henne, ta hand om henne. Men helt plötsligt bara stoppar hon och så säger hon, du sa hon, jag är så rädd, kan du hjälpa mig? Och då känner man sig ungefär så här stor. Man tänker, vad ska jag göra nu? Jag förstår att du bär på något jättesvårt. Och jag har ingen aning vad jag ska göra. Och helt plötsligt så uttrycker en kund, säger, jag är så rädd, kan du hjälpa mig? Och berätta sin story om allt som hon har varit med om och lever på ett skyddat boende. Och jag tänker, vad gör jag? Och då har jag haft den där lilla rösten. Har du haft den där rösten? Du liksom talar med någon på insidan. Det är inte att du är knäpp, utan det är bara att liksom du pratar med dig själv. Fattar ni vad jag menar? Du vet, ska jag göra det här eller ska jag inte göra det här? Ska man säga någonting eller ska man inte säga någonting? Ska man säga att man är kristen eller ska man inte säga att man är kristen? Ska man hålla god min och säga, du, jag ger dig rabatt på grejerna, det kanske kan hjälpa dig. Eller vad, liksom, vad kan, hur ska vi hjälpa henne? Men till sist är det som man tar det lilla steget. Så är det alltid med Gud. Man måste liksom ta ett litet steg i tro. För att det här Gudsriket ska liksom spridas, så måste man våga ta ett steg i tro. Och säga, okej, okay, du vet vad, så jag kan ingenting, tänkte jag. Jag är ingen psykolog. Jag har ingenting i mig. Det här var länge sedan. Jag tänkte, vad ska jag säga? Men du, sa jag är en kristen, så jag kan be en bön för dig, så. Ja, men gör det, tack, sa hon. Och skulle jag precis börja be, så gick hon. Och så gick hon rakt ut bara och försvann. Jag tänkte, vad gör jag nu då? Så jag bad den där bönen, stilla bön, Jesus, hjälp henne, ge henne frid. Tänker inte mer på det. Går 2 veckor senare och jag står och pratar, och den här gången är det fullt av människor i den här butiken. Och så kommer hon fram till mig, den här kvinnan, kommer tillbaka och går fram och avbryter mig och en kund. Och ni vet, svenskar och avbrytas med kunder, det går inte egentligen. Du kan tänka dig bara reaktionen från den här ena personen. Bara, vem är det här? Känner du henne? Jag bara, nej. Och så kommer hon fram till mig och säger, du, vet vad, sa hon, och suger tag i min hand. När jag gick ut härifrån och satte mig på bussen, sa hon, så har jag aldrig någonsin i hela mitt liv känt en sån frid. Jag bara säger tack, sa hon. Jag bara, tack. Och så står en kund här och tittar på oss. Och tack. Ja, tack, sa hon. Och så gick hon därifrån. Och kvar står jag och så står en kund och tittar på mig. Och så står jag och tittar på henne och hon går ut och säger, ja, fortsätter vi här. Vad är det för någonting? I vardagen har du en förmåga att göra någonting som kanske verkar så litet som du ger bort. Den där bönen eller det där ordet du säger. Men som blir så stort för du är med i Guds rike. Amen. Den friden som övergår allt förstånd vill han ge till människor. Dig och spridas genom dig. Amen. Amen. Sista punkten. Glädje i den heliga ande. Visst är det härligt? Glädje i den heliga ande. Smaka på lite grann sådär. Glädje i den heliga ande. Det finns en frihet och glädje i Guds rike genom den heliga ande. Fröjd är Herren, är vår starkhet. Det är det enda bibelord jag brukar ge till min fru. Och frågar, har du ett bibelord till mig, säger hon. Och det är det enda där jag kommer på. För det är det jag behöver mest. För annars blir jag så sur och arg i mig själv. Jag behöver glädjen i den heliga ande. I mig själv är det så mycket drygheter. Det är så jobbiga saker hela tiden. Men i honom finns det jag behöver. Amen. Herren är anden. Och det Herrens ande är, där är frihet. Och det är det vi behöver. Och så finns en annan sak som man märker. Där glädjen finns, där verkar också tacksamheten finnas med. För jag märker själv i alla fall att när jag inte är tacksam så är det inte lika glatt längre. När det blir mer ack än tack. Har du varit där någon gång? Många känner igen sig att det kan bli mer ack än tack. Man bara, oh, tänk om. Tänk om det hade varit så här. Oh. Ibland fastnar vi i den här spåren. Tacksamheten hjälper oss in i den här glädjen. tacksamheten för vad vi har för någonting i Kristus. Tacksamheten över att det finns en frid för oss. Tacksamheten över att han har gett oss den helige ande. Amen. Han har inte lämnat oss själva. Hjälparen, den helige ande, är ju given till oss. Och ett av de bästa tecknen jag har på detta, förståelsen en gång, när jag fick en förståelse vad det är med att ha den helige ande, det har att göra med någon mycket märklig händelse. Jag ska avsluta med det här. Jag kan be lovsångarna komma fram. Så ska vi alldeles strax be, och vi ska ha en härlig lovsångskväll här tillsammans också. Det ska bli så härligt att få prisa Gud, för det är han som är värd all ära. Och det var liksom, det var ingen sån här jätteandlig upplevelse, liksom det här liksom man ber för en människa, utan det var att jag hade precis flyttat till Uppsala, det är i evigheter sedan. Och i Uppsala så cyklar man ju alltid. Har ni märkt hur många varit i Uppsala? Ja, det är ganska många. Och det blåser alltid motvind i det platta landskapet. Så vart du än cyklar, även om flaggorna pekar medvind, så är det motvind när du cyklar. Och jag kom cyklandes, jag skulle till min skola, till gymnasiet gick då, var jag ung kille, cyklar där. Och samtidigt så hör jag ett ljud som är helt fruktansvärt. Det är ett sånt där gnekande ljud som gör nästan att det skär i öronen. Jag tänker, jag blir galen när jag hör detta ljud. Och jag tänker, jag cyklar på snabbare. Men ju mer jag cyklar, desto mer hör jag detta ljud. Vad är problemet? Jag måste bara komma ifrån detta, jag blir tokig annars. Det bara skär i mina öron. Men så cyklar jag på, och just mer jag cyklar, desto närmare kommer jag. Och till sist kommer jag fram till ljudkällan av detta fruktansvärda missljud. Och då cyklar jag om en student. På den mest rostiga cykel jag sett i hela mitt liv. Cykeln är lika rostig som kedjan. Och där varje gång han tar ett tramptag, så är det som ett fruktansvärt ljud som ekar genom de här gatorna i Uppsala där vi cyklar en trånga gränder där vi var. Och jag tänker, det här är sjukt. Ja, det lät sådär hela tiden ungefärligt. Och jag tänkte, jag måste bara härifrån. Jag cyklar med allt kraft, kan bara måste bort från honom. Men vet du vad? Så där låter du och jag när vi försöker leva det kristna livet utan den helige ande. Då är det precis så där vi låter. Det är som att det går åt så mycket kraft. Och det blir mycket ack. Och det blir mycket gnäll. Och vi har liksom rätt saker tycker vi med oss. Men det bara gnekar och gnissnar i oss. Men när du fyller på med oljan, den helige ande, hjälparen, ja, då får du allting på plats. Och han smörjer upp den här saken. Och det går mycket, mycket lättare. Mindre kraft från dig själv och mer som du ska göra allting. Och den helige ande är hjälparen in i det kristna livet. Du behöver den helige ande. Och han säger att riket består i rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är för dig. Det är för dig, säger han. Det är liksom ingenting som Gud håller tillbaka. Nej, vänta lite grann. Hur var det nu igen? Hade du uppfyllt en kvot? Hade du gjort de här sakerna? Nej. Genom korset. Allt är klart. Rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är det rike du är kallad in i. Det är det riket som du och jag ska proklamera. Det är det riket som ändå ska etableras fullständigt. Det är det riket du är kallad till. Amen. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Ska alldeles strax gå in i förbön här också. Men innan det så ska vi bara ta en liten stund. Om du vill så får du bara blunda också. Om du vill det.